السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. Detta är lektion 2 i boken Usul al-Sunnah av Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Förra veckan så nämnde vi den första punkten i boken där Imam Ahmed rahimahullah säger att Usul al-Sunnah indana at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal-iqtida'u bihim. Sunnans grunder hos oss är att hålla fast vid det som profetens följeslagare var på, sallallahu alaihi wasallam, och att följa dem och att ha dem som förebild. Imam Ahmed rahimahullah ta'ala nämner här grunderna i sunna, grunderna i islam, de egenskaper som en muslim måste hålla sig till för att vara från de rätt vägledda muslimerna. Och den första punkten var att följa as-sahaba radiyallahu anhum, att gå deras väg och att ta den islam, följa den islam som de var på. Och vi frågade ju en fråga, varför sa inte författaren bara grunden i sunna hos oss är att följa Koranen och sunna? Han nämner inte ens Koranen och sunna, han säger bara att följa sahabas väg. Varför sa han inte att följa Koranen och sunna? Ja. För alla säger att de följer Koranen och sunna, men på vems förståelse? Det ska vara på sahabas förståelse. Och när vi säger att följa sahabas väg, sahabas sunna, då är det också viktigt att förstå att sahabas sunna är profeten Muhammeds sunna, sallallahu alaihi wasallam. De har ingen egen sunna. De kommer inte med någonting nytt, utan de bara följer det som de har lärt sig. Och vi följer dem. Okej? Okay? Och sen så säger författaren وَتَرْكُ الْبِدْعَ och kullu bid'atin dalala, och att hålla sig borta från innovationer, för varje innovation är en villfarelse. Författaren säger och betyder här att usul sunna, sunnas grunder är att följa sahaba och att lämna bid'a. Det är också en av sunnas grunder att hålla sig borta från bid'a. Och därför säger de lärda att islam är byggt på två viktiga principer. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och att följa profeten. Att följa profeterna, alaihi wasallam. Islam är byggt på två viktiga principer. Al-ikhlas lillah, att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, och att dyrka Allah så som profeterna har lärt oss. Taib. Allah Ta'ala säger ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Följ det som har uppenbarats till er från eran herre och följ inga andra. Yani följ endast det som Allah har uppenbarat. Vad är det Allah har uppenbarat? Det finns två uppenbarelser till oss muslimer, Koranen och Sunna. Det är det vi ska följa. Och därför så nämner Allah Subhanahu wa Ta'ala att vi endast ska dyrka honom. Det är dessa frågor vi kommer få på domedagen. Vem har du dyrkat och vem har du följt? Mada ajabtum al-mursalin? Vad har ni följt eller hur har ni besvarat profeterna? Allah kommer inte att fråga oss om andra människor på domedagen. Han kommer fråga oss om vem har vi dyrkat och vem har vi följt? Vi kommer att fråga oss i graven. Tre frågor, eller hur? Men rabbok, vem är din herre? Vem är din profet? Och vad är din religion? Vi kommer inte att fråga oss om andra människor. Det här är de frågorna som vi får. Så islam går ut på detta, att följa al-iqtida, att följa, att underkasta sig, och inte al-ibtida, som är motsatsen, att innovera, att hitta på nya saker i religionen. Här så säger författaren rahimahullah att från islams grunder, från sunnans grunder, är att lämna bid'a. Vad är bid'a för någonting? Vad betyder bid'a i arabiska språket? Är det någon som vet? Vad betyder bid'a i arabiska språket? Ja. Ja, inte lägga till, men kanske
Saker
att.
som inte är beredd.
Va?
Saker som inte är beredd.
Att uppfinna någonting, att göra någonting, att skapa någonting, hitta på någonting, att innovera någonting. Till exempel en uppfinning på, man kan säga att det är en bidda, språkmässigt. Man kan säga att flygplan är en bidda. Okej? Okay? Därför Allah Ta'ala, han säger i Koranen att han är badi'u samawati wal ard. Han är den som har skapat himlarna och jorden. Men bidda i sharian, den islamiska definitionen av bidda. Det finns många lärda har nämnt olika definitioner, men generellt definitionen är att man en person försöker utföra en form av dyrkan som man inte har någon grund för i religionen. Han försöker närma sig Allah Ta'ala med en form av dyrkan som inte har någon grund i religionen. Okej? Okay? Eller en dyrkan, men han utför den på ett felaktigt sätt som han själv har hittat på. Så i alla fall att man försöker närma sig Allah med någonting som inte har en grund i religionen. Det är det som är bid'a. Och bid'a i religionen är haram. Och bid'a i världsliga saker är halal. Grunden i dyrkan, ibada, är ett tawqif. Att man inte får lägga till någonting. Det är stopp i religionen. Om man lägger till någonting i religionen, då är det bidda. Grunden i världsliga saker är att allting är halal. Förutom de saker som Allah har förbjudit. Så det är tillåtet att hitta på nya färdmedel, bilar, flygplan, helikoptrar, mobiltelefoner. Det är halal. Det är inte bidda som är förbjudet. Det är en bidda som är okej. Men all bidda i islam, i religionen, i dyrkan, är förbjuden. Okej? Och bidda är väldigt ont. Profeten Alayhisallam, han sa om el bidda att det är sharrul umur, den värsta av saker. Inte bara att det är någonting dåligt, utan han sa el bidda sharrul umur, det är den värsta av saker. Och därför säger Ibn al-Qayyim att bidda aslu kullu shar'in aw aslu kullu shar'in ya'udu ila al-bid'a. Grunden till allting ont går tillbaka till bid'a. Så bid'a är grunden till all ondska. Shirk, kufr, allting går tillbaka till bid'a. Och alla de här sekterna vi kan se som inte följer den korrekta och rätta islam, de är ahlul bid'a. De som uppkom på sahabas tid. I slutet på sahabas tid så kom vissa sekter och de har fortsatt att komma fram tills idag. Al-Khawarij, Al-Qadariya, Al-Mu'tazila, Shia, Rafida, Sufi, Tabligh, Ikhwan. Alla de här sekterna har kommit och de grundar sig från bidda. Så bidda är väldigt ont. Och profeten Alayhisallam sa i hadithen som vi nämnde i förra lektionen. Han sa till sahaba, den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf. Mycket olika åsikter. Fa'alikum bi sunnati wa sunnat al-khulafa' al-rashidin. Håll då fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa' al-rashidin. Bit fast vid den med era hörntänder. Wa iyyakum. Och jag varnar er för al-muhtathat. Nyinförda saker. För varje nyinförd sak är en bid'a. Och varje bid'a är en villfarelse. Och vissa hadither. Och varje villfarelse är i elden. Så bid'a är inte någonting som man ska ta lätt på. Nej, bidda, det finns mindre bidda och större bidda. Men all bidda är haram i islam. Och det är från de värsta av synder. Och här nämnde profeten Ali islam att bidda leder till elden. Förstår ni? Det är ingen liten fråga som man kan sitta och ta lätt på. Se mellan fingrarna. Bidda leder till elden. Och kullu dalalatin finnar. Och hadithen som vi tog förra veckan med 73 sekter. Vad sa profeten Al-Islam? 72 i vilse. Bara en är på rätt väg. Vad hände med de 72 som är vilse? Vad sa han? Kulluha finnar. Alla är i elden. Förutom en. Så. Bidda är väldigt farligt. Bidda är också shaitans vägar. Profeten Al-Islam drog ett streck i marken. Rak streck. Och han sa det här är Allahs sabil. Allahs väg. Och sen drog han små streck till höger och vänster ut från denna raka väg. Och han sa, هذه السبل Det här är de små vägarna. Och på varje liten väg finns det en shaitan som kallar till sig. Som kallar bort dig från den raka vägen. Och så läste han Allahs uttalande. وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمَ. Och detta är min raka väg. Så följ den och följ inte småvägarna. För de kommer att vilseleda dig bort från min väg. Så bid'a är något som shaitan tycker om. Det är hans påfund. Du för människan bort från islam. Och därför så sa en av Salaf, Sufyan. Han sa att shaitan älskar bid'a mer än vad han älskar synder. Shaitan tycker om bid'a mer än vad han älskar synder. Hur? Kan shaitan tycka om bid'a mer än synder? En muslim som syndar, han vet att han gör någonting haram, eller hur? Det finns ingen ungdom som går ut och festar och dricker och tror att han gör någonting bra, att han får hasanat, att det för honom till paradiset, eller hur? Alla vet att det är haram och inshallah han kommer göra tauba. Han kommer säga astaghfirullah och sluta upp, eller hur? Och inshallah Allah kommer att förlåta honom. Och då har shaitan inte fått ut någonting, eller hur? I slutändan. Men bid'a! Personen dyrkar Allah med någonting han själv har hittat på. Eller någon annan har hittat på. Han tror att han kommer närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Kommer han göra tauba? Kommer han ångra sig? Nej. Hur ska han göra tauba för någonting som han tror är bra? Eller hur? Utan han kommer kanske till och med att dö på det här. Och därför så har det nämnts en hadith som inshallah är hasan. Där profeten alaihi wasallam, han sa att Allah ta'ala hajaba. Allah har hindrat tauba från varje person av bidda. Allah accepterar inte hans tauba. Tills det att han lämnar sin bidda. Och vissa lärde sig till det här som menas. Att personen som gör tauba, eller som gör bidda, han gör inte tauba. Han ångrar sig inte. Så bidda är väldigt, väldigt farligt. Vad är det som får människor att spränga sig själv i marknaden? Eller spränga sig själv i en moské har det hänt i vissa muslimska länder. Skjuta muslimer. Bomba bland muslimer. Och säga att de kommer till paradiset. Vad är det som får dem göra det? Det är bid'a, eller hur? Det är inte Koranen och Sunna. Det är bid'a. Och de tror att de kommer till Jannah genom att döda muslimer. Mannen som dödade Ali bin Abi Talib. Abdurrahman bin Muljim. Han gjorde poesi och skröt efteråt. Och han sa, jag gjorde endast detta för att närma mig Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Förstår ni? Bid'a, hur farligt det är. Khawarij som stred mot sahaba. Trodde att de gjorde det rätta. Att de skulle gå till Jannah. De som dödade Uthman ibn Affan. Trodde att de gjorde det rätta. Bid'a. Sufister går och dyrka gravar. Tror att de gör det rätta. Det är kirk. Den värsta av synder. Eller hur? Och så vidare. Så bid'a är otroligt farligt. En annan farlig sak med bid'a. Är att bid'a ersätter sunna. Bid'a ersätter sunna. När en person inför någonting nytt i religionen så tas någonting som är från religionen bort. Eller hur? Så är det. Om någon kommer och gör någonting i religionen som inte hör hemma i religionen, då ersätter han någonting. Då ersätter han religionen med någonting som är nytt. Ta bort en del från sunna och lägger till någonting som inte är från sunna. Som Barbahari nämner i hans bok Sharh as-Sunna. Så det är väldigt, väldigt farligt. Eller hur? Om någon sätter sig hela natten och gör såna här bidda-dikr. Håller varandra i handen och säger ho, 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 ho. Släcker lampan. Som vissa sufister gör. Ja? Eller Allah, Allah, Allah. Vad lämnar de för sunna då? De lämnar sunnan av att be qiyam al-layl till exempel. Att be witr. Eller hur? Att göra dua innan fajr. Och så vidare. Så de lämnar något som är sunna och ersätter med något som är bidda. Och wallahi, de får inga hasanat. De får säga att de får synder. Så alla kulihal, det är väldigt farligt. Så pass, det har nämnts från Abdullah ibn Mas'ud att det kommer komma en tid, alltså innan domedagen, där folk växer upp i fitna, det vill säga bid'a. Yuhram fihi al-kabir wa yarbu fihi al-saghir. Folk växer upp med denna fitna. Idha turika minha shay, qila turika as-sunnah. Om man lämnar någonting av denna fitna, bid'a, då kommer folk att säga han har lämnat sunnah. Förstår ni? Alltså det kommer komma en tid där bid'a blir sunna hos folk. Och sunna blir bid'a hos folk. Folk ser sanningen som någonting främmande. Och de ser sin kultur och tradition och sin bidda som sanningen. Om du kommer med sanningen, du är helt främmande. Du har kommit med en ny islam. Arabisk islam. Wahhabi islam. Eller hur? Och det här kan vi se idag. Och de sa, när kommer detta att ske? Ja, Abba Abdurrahman. Alltså när kommer sunnan att ses som bidda och bidda som sunna? Han sa, idha kathurat qura'ukum. När det blir många av er som kan läsa Koranen. Wa qallat fuqaha'ukum. Och få som förstår sig på religionen. Wa qallat umana'ukum. Och få som är pålitliga. Wa kathurat umara'ukum. Och ni kommer få många makthavare. Wa tufuqqiha li ghayri din. Och folk studerar i religionen för andra ändamål än religionen. Wal tumisat al-akhirah bi'amal ad-dunya. Wal tumisat ad-dunya bi'amal al-akhirah. Och folk söker belöning i det här livet genom att göra gärningar som ska föra honom till paradiset. Genom folk vill tjäna cash på islam istället för att tjäna paradiset. Och det här är från domedagens tecken. Och Sheikh Albani rahimahullah, han säger att alla de här har hänt idag. Det finns idag. Så Allah al-musta'an. En annan mycket farlig sak med bidda är att personen som gör bidda i islam, hittar på saker eller följer någon som har hittat på saker, anklagar islam för att vara inkomplett. För att vara komplett. Anklagar islam för att vara perfekt och fullbordad. Allah ta'ala säger i Koranen, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat er religion. Islam är fullbordat. Profeten alaihissalam stod i Arafa, i Hajj. Och vad sa han till folket? Ska ni inte vittna om att jag har förmedlat budskapet? Ja? Ska ni inte vittna om att jag har förmedlat budskapet? Han har inte lämnat någonting som sahaba sa. Det fanns ingen fågel som flaxade i himlen förutom att han berättade en vishet bakom det. Sahaba de sa, profeten alaihi wasallam har lärt oss allting, till och med hur man går på toaletten. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, det finns ingenting som för er närmare till Allah förutom att jag har beordrat er med denna sak. Och ingenting som för er längre bort från Allah förutom att jag har varnat för denna sak. Så religionen är komplett. 100%. Inte 99,9 utan 100%. Allting. Islam kommer att lära oss alla saker, små och stora. Sociala, allt. Dyrkan, trosuppfattning, allt. Det passar alla tider, platser och människor. Det är helt fullbordat. Så personen som kommer och lägger till någonting i islam, det är som att han indirekt säger, religionen är inkomplett och jag har kompletterat det. Eller hur? För om han skulle tycka att religionen är komplett, varför skulle han då i hela världen komma och lägga till någonting? Eller hur? Om du tycker att någonting är komplett, du tycker att det här glaset är fullt, varför ska jag då hälla mera vatten i glaset? Eller hur? Jag häller bara mera vatten i glaset för att jag tycker att det inte är fullt. Eller hur? Och så är det med de som gör bidda. De anklagar Allah Ta'ala och hans profet för att inte ha fullbordat religionen. Och det var här som Imam Malik sa, rahimahullah, i det här mycket fina uttalandet. Han sa, men za'ama och men ibtada'a bidatan hasana yaraha hasana. Den som innoverar en bidda i islam och tycker att den är bra, فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ رِسَالَتَهُ. Han har anklagat Muhammed a.s. för att ha svikit sin uppgift i att förmedla islam. För Allah säger, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ. För Allah säger, idag har jag fullbordat er religion och fullbordat min ni'ma över er, min välsignelse, och jag har valt islam som er religion. Och så sa Imam Malik att det som inte var religion på den dagen, då den versen kom ner, kommer aldrig att vara religionen. Och han sa också att den sista delen av denna umma kommer inte att tillrättavisas förutom med det som tillrättavisade den första delen av denna umma. Och de här orden som vissa av ulema säger borde skrivas med guld. Alltså med guldbläck, de här orden som han sa. Den som påstår att det finns en bra bidda i islam påstår att Muhammad al-Islam har svikit sin uppgift i att förmedla budskapet. Eller hur? För han anklagar religionen för att vara defekt. Och att han kommer att fullborda religionen. Även om han inte säger det, så är det han gör. För Allah Ta'ala säger, idag har jag fullbordat religionen. När Allah Ta'ala skickar ner den här versen i Hajj, religionen är komplett. Då finns inget mer att lägga till eller ta bort. Och därför så sa Imam Malik att det som inte var religionen på den dagen Allah sa att religionen är fullbordad, kommer aldrig att vara en del av religionen. Kom ihåg det. Det som inte var islam då kommer aldrig att vara islam. Så kolla, någon kommer till dig och säger någonting. Det här är från islam. Gå tillbaka. Var det här en del av islam? Den dagen Allah skickar ner religion, akmaltu lakum dinakum? Ja eller nej? Om svaret är nej, då är det inte från islam. Om svaret är ja, alhamdulillah, då är det från islam. Okej? Okay? Och så sa han att Allah Ta'ala kommer inte att ge seger och tillrättavisa folket i den sista delen av denna umma, förutom med det som gav seger och tillrättavisade de första delen, eller den första delen av denna umma, det vill säga sahaba. Vad var det som gav sahaba seger och ära? Var det demokrati och demonstrationer och bid'a och sekter och grupper? Självmordsbombningar? Nej, det var att de höll fast vid Koranen och Sunna. De följde profeten Muhammed s.a.w. i varenda steg. I allt han sa, allt han gjorde. De ärade Allah subhanahu wa ta'ala, Koranen och Sunna. De var enade på sanningen, de fruktade Allah subhanahu wa ta'ala. De hade taqwa, så Allah gav dem seger. Och därför säger Umar radiyallahu anhu, kunna adalla al-qawm. Vi var de lägsta av folk, araberna. Folk som begravde sina döttrar levande. Åt eller mejta. Låga människor. Faja'an Allahu bihadha ad-din. Och Allah kom med denna religion. Han ärar oss med islam. Och den dagen vi söker ära för någonting annat än islam, så kommer Allah att förnedra oss. Förstår ni? Alla ärade araberna med islam, gjorde dem till kungar som styrde över världen, eller hur? De ägde jorden efter det att ha varit folk som man trampade på, som ingen brydde sig om. På några år, de höll fast vid islam, Allah gav dem den här äran. Och de erövrade det största riket någonsin kanske, som någon har haft på jorden. Men vad med islam? Att de höll fast vid Koranen och Sunna. Men om vi muslimer söker ära för någonting annat än det som gav dem ära, då kommer Allah att förnedra oss. Och det är det som har drabbat muslimerna idag. De söker ära i andra saker. Genom att efterlikna kuffar. Demokrati och politik och socialism och kommunism och sekularism. Allt det här har bara förnedrat muslimerna. Det har inte lett oss någonstans. Eller hur? Våra länder står och trampar på samma plats. Eller kanske till och med går bakåt, eller hur? Allah al-musta'an. Och enda vägen framåt är att gå tillbaka till religionen. Så. Naam. Därför är bidda otroligt farligt. Och vi har också andra saker. Att bidda leder också till undergång, eller halak. Profeten alaihissalam, han sa, taraktukum ala al-bayda. Jag har lämnat er på någonting ljust, klart och tydligt. Alhamdulillah, islam är klart och tydligt. Eller hur? Layluha kan-nahariha. Dag, dess dag är som dess natt. Alltså du kan skilja på dag och natt. Lika lätt kan du skilja på rätt och fel i islam. Och så sa han att ingen går vilse förutom en halik. Den som är undergjord. Den som är förgjord. Den som söker sanningen i islam kommer att finna den. Och endast en person som är, vad heter det, dömd att gå under är den som kommer att gå under. Den som väljer en annan väg än den klara och tydliga sanningen. Ja. Sen tänkte vi nämna en viktig punkt. Bid'a är motsatsen till sunna. Eller hur? Muslimerna är ålagd att dyrka Allah och att dyrka Allah så som Muhammed har lärt oss, sallallahu alaihi wasallam. Eller hur? Och det här är innebörden av la ilaha illallah Muhammad rasulullah. La ilaha illallah, la na'budu illallah. Vi dyrkar endast Allah. Muhammad rasulullah, vi dyrkar endast Allah så som Muhammed har lärt oss. Precis. Sallallahu alaihi wasallam. Häng ni med? La ilaha illallah, vi dyrkar endast Allah. Muhammad rasulullah, att vi dyrkar endast Allah så som Muhammed har lärt oss. Sallallahu alaihi wasallam. utan att ta bort eller lägga till någonting. Och därför säger Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah att religionen är byggt på två grunder. Att endast dyrka Allah och att endast dyrka Allah med det som han har lagstiftat. Det här är religionens två grunder. Och det här är de två villkoren som krävs för att en gärning ska accepteras. Vilka är de? Al-ikhlas, uppriktighet, tawhid, wal-mutaba'a. Att utföra gärningen i enlighet med profeten sunna, sallallahu alaihi wasallam. Hänger ni med? Om en gärning inte utförs med dessa två villkor så kommer den inte att accepteras. Lyssna, det här är viktigt. Många människor gör gärningar men får inte sina gärningar accepterade. För de uppfyller inte de här två villkoren. Antingen är de inte uppriktiga. De gör inte gärningen för Allahs skull. Eller de är uppriktiga men de utför gärningen på ett annat sätt än profeten Muhammed sunna sallallahu alaihi wasallam. Och vad sa profeten alaihi wasallam? Han sa: "Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd." Den som gör en gärning som inte överensstämmer med det vi har kommit med kommer att få den förnekad, förkastad. Kommer inte att accepteras från honom. Och sen finns det de som gör gärningar varken med uppriktighet och utan att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, som kuffar till exempel. De har ingen uppriktighet, ingen tawhid och de följer ingen profet. Deras gärningar är också som damm på domedagen. Bara blåser iväg. Och sen finns det de vars gärningar är accepterade. Den enda. Och det är de som är uppriktiga i det de gör och gör det i enlighet med profeten Muhammed sunna sallallahu alaihi wasallam. Det räcker inte med en god avsikt. Det finns en berättelse som passar bra nu med Eid här. En av sahaba, radiyallahu anhu, kom till profeten, alaihissalam, jag tror det var före Eidbönen, eller han kom före eller efter Eidbönen. Och han sa, ja Rasulullah, jag ville vara den första som slaktade. Så jag slaktade före Eidbönen, Eid al-Adha. Vad sa profeten, alaihissalam? Han sa, ditt kött är bara, eller ditt offer är bara kött. Alltså det är inte ett offer. Det räknas inte som en korban, en hedi. Det räknas inte som ett offer. Det accepteras inte. För det måste slaktas efter Eidbönen. Han hade en god avsikt. Han ville vara först. Men det accepteras inte. För man får inte slakta före Eidbönen. Man måste slakta efter Eidbönen. Och de tre dagarna av Tashriq får man slakta också. Förstår ni? Så han hade en god avsikt men det räcker inte. Han får inte den här belöningen som man får när man offrar ett djur på Eid. En annan sahabi. Han heter Abu Israel. En gång så såg profeten alaihissalam honom stå i solen. Och då så sa profeten alaihissalam, vad gör den här mannen för någonting? Alltså det var väldigt ovanligt, man står inte i solen i Saudiarabien. Så de sa, det här är Abu Israel. Han har lovat surat en ed att fasta i solen, ståendes. Och att inte prata och inte sitta på hela dagen. Okej? Okay? Vad sa profeten alaihissalam? Han sa, säg åt honom att komma hit till skuggan, sätta sig och prata och fortsätta fasta. Yani, den enda saken som var sunna av det han gjorde var att fasta. Att stå i solen är inte sunna. Att inte tala är inte sunna. Så han sa, de här sakerna lämnar dem. Låt dem vara. Det är ingenting som hör hemma i islam. Sätt dig här och fullborda din fasta. Förstår ni? Så det räcker inte med en god avsikt. Han sa inte, ah, men vad har du för avsikt? Eller? Det som är bidda, det som är fel, lämnas. Förstår ni? Och samma sak med tre sahaba som kom till profetens fruar alaihi salam. Och frågade om hur profeten alaihi salam dyrkade Allah. Och de berättade. Och det verkade som att de tyckte att det var inte tillräckligt. Alltså de behövde göra mer, tyckte de. För de tänkte, om profeten alaihi salam är förlåten för alla hans synder, då måste vi kämpa ännu hårdare. Så en av dem sa, jag ska aldrig mer sova på natten. Jag ska be hela nätterna, hela livet. Den andra sa, jag ska fasta varenda dag tills jag dör. Och den tredje sa, jag ska inte gifta mig med kvinnor. Och vissa hadither, de sa också, vi ska inte äta kött. Och när profeten al-Islam fick höra om de här männen, han sa, hämta dem. Han sa, det är ni som har sagt det här. Han blev arg. De sa, ja. Han sa, vad gäller mig? Jag fastar vissa dagar och fastar inte andra dagar. Jag sover en del av natten och ber en del av natten. Jag gifter mig med kvinnor. Den som avviker från min sunna, han är inte från mig. Men ragiban sunnati falaysa minni. hadith Sahih Muslim, Anas ibn Malik. Så de här tre sahaba hade utan tvivel en god avsikt, eller hur? De ville närma sig Allah, de ville inte göra någon bidda eller någonting. Men de ville göra någonting utöver det som profeten Muhammed har gjort, alayhi salatu wasalam. Och det här är fel. Utan vi gör endast det som profeten gjorde, sallallahu alaihi wasallam. Det som räcker för honom, det räcker för oss, eller hur? Det som räcker för honom, räcker för oss. Vi är inte bättre än honom. Så han sa här att det som de ville göra skulle inte accepteras. Det som avviker från min sunna är inte för mig. Det vill säga de här gärningarna är avvikande från min sunna. Om ni gör dem så kommer de inte att accepteras. De visste inte, de ville bara gott. Förstår ni? Så det räcker inte med en god avsikt för att få sin gärning accepteras. Utan det måste också utföras i enlighet med profeten Muhammeds sunna, sallallahu alaihi wasallam. Och samma sak, det räcker inte heller med att utåt utföra en gärning som är i enlighet med profeten Muhammeds sunna, alaihi wasallam, och utan att ha en uppriktig avsikt. Allt som man gör som muslim måste vara för Allahs skull, eller hur? Alla lillahi dinul khalis. Allah ta'ala säger, är inte den uppriktiga religionen för honom? Eller hur? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbul alamin. Säg, Muhammed till folket, mitt liv, eller min bön, mitt offer, mitt liv och min död är för Allah rabbul alamin. La sharika la. Ingen partner. Så allt man gör som muslim är för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Vi ber inte för att visa upp oss. För att folk ska tala gott om oss. Vi ber inte för att få pengar eller status eller någonting. Utan allt vi gör som muslimer är för Allahs skull. Ikhlas. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala i en hadith Qudsi. Att jag är den som är i minst behov av en sharik, en partner. Om någon utför en gärning för någon annan än min skull. Så kommer jag lämna honom till den han har utfört gärningen till. Och en annan riwaya, jag kommer säga till honom på domedagen. Gå till den här personen som du visar upp dig för och hämta din belöning från honom. En person ber för att visa upp sig för en människa. Kan den här människan belöna honom på domedagen? Hasha lillah. Nej, bara Allah kan belöna. Så kyrk accepteras inte. Och därför, om någon vill ha en ayah som nämner de här två villkoren, uppriktighet och att följa profeten Muhammed a.s., så har ni sista ayan i surat al-Kahf. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Låt den som hoppas på att möta Allah på domedagen göra en god gärning, eller göra goda gärningar, عَمَلًا صَالِحًا, och inte sätta någonting vid Allahs sida. De enda gärningarna som är goda är de som är i enlighet med profeten Muhammeds sunna, sallallahu alaihi wasallam. Och inte sätta någonting vid Allahs sida, inte göra kyrk, det är den gärningen som är uppriktig. Förstår ni? Så de här två gärningarna måste uppfyllas. Uppriktighet och att man utför gärningen i enlighet med profeten Muhammeds sunna, sallallahu alaihi wasallam. Och här också, ikhwan, finns en annan viktig punkt. Och det är att islam handlar inte alltid om hur mycket man gör. Vissa har fått det på bakfoten att man ska göra överdrivet mycket saker. Man ska liksom tävla med allt och alla. Utan det handlar om hur bra man gör saker och ting. Vad säger Allah i surat al-Mulk? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. För att pröva er, vem av er som gör de bästa gärningarna. Förstår ni? Och vilka är de bästa gärningarna? De uppriktigaste och de som är i enlighet med sunna. Okej? Okay? Så det handlar inte om hur mycket gärningar, utan det handlar om hur bra gärningar man gör. Självklart, man ska tävla att göra mycket gärningar. Men viktigast av allt är att gärningarna är bra. Förstår ni? Hellre att du läser ut lite en sura från Koranen och förstår vad du läser. Eller vad ska vi ta ett annat exempel. Hellre att du ber lite, men verkligen som profeten bad, med khushu', inlevelse, ikhlas. Än att du ber mycket, du ber slarvigt, du står och tänker på massa saker. Eller hur? Och du ber liksom inte i enlighet med sunna. Den första mannen får mera belöning, även om han ber mindre. Eller hur? Och därför så sa också profeten al-Islam, det finns liknande hadith, många liknande, att en person lämnar bönen och får bara en tiondels belöning, en niondels belöning, en åttondels belöning, en sjundedel och så vidare. En person ber och får 10% av belöningen. En annan får 20, en annan får 30, en annan får 40. Någon får 100%. Förstår ni? Så det är den vi ska försöka att efterlikna. Eller att uppnå. Att få 100% av bönen. Ikhlas, khushu', inlevelse, Att be så som profeten bad, sallam. Små detaljer, allting. Förstår ni? Det är det som är viktigt. Inte att be massa raka och så slarvigt utan inlevelse. Utan det handlar om hur bra man utför saker och ting. En annan viktig fråga, vad som berör bidda, är att författaren här säger att man ska lämna bidda. Lämna bidda, lämna folket som gör bidda. Har ingenting med dem att göra. Och han säger vad kullu bid'atin dalala. För varje bidda är en villfarelse. Och det här är en del av hadithen. Iyakum wa muhtathatil umur. Fa inna kullu muhtathatin bidda wa kullu bid'atin dalala. All bidda är en villfarelse. Och profeten alaihi salam, han sa inte här förutom bra bidda. All bidda är dålig förutom bra bidda. Utan profeten alaihi salam, han sa all bidda är dålig. Har ni hört den här termen bra bidda någon gång? Bidda hasana. Har ni hört det? Alltså folk gör ju bidda. Men när man konfronterar dem och säger varför gör du så här för? Då kanske de säger det här är en bra bidda. Vi firar profetens födelsedag alaihi salam för det är en bra bidda. Okej, men vadå bra bidda? Har Allah eller har profeten sallallahu alaihi sagt att det finns en bra bidda? Finns det det? Nej. Utan han sa wa kullu bid'atin dalala. All bidda är en villfarelse. Det finns inga undantag. All bidda är dålig. Förstår ni? Mycket viktigt. Och det var Abdullah ibn Umar som sa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nas hasana. All bidda är dålig även om folk tycker att den är bra. Abdullah bin Umar. Och det är sahih. Så det finns inga bra bidda i islam. Bidda hasan. Utan all bidda är dålig. För annars, vem är det som ska avgöra vad som är bra och dåligt? Kommer någon att säga men min bidda är dålig? Kommer någon att säga så? Alla kommer att säga min bidda är bra. Eller hur? Så kallas vi lägger locket på. Det finns ingen bra bidda i islam. Utan det finns bara ittiba, att följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sen är det också väldigt viktigt att lära sig om bidda. Vissa människor tycker att varför pratar ni om det här för? Varför pratar ni om bidda? Varför pratar ni om grupper? Varför pratar ni om sekter och individer som gör bidda? Varför gör vi det för? För att varna folk från det som är fel. För det räcker inte med att lära folk vad som är rätt. Man måste också lära folk vad som är fel. Man kan inte bara säga att vi ska lära folk tawhid och sunna. Man måste också lära folk vad som är bidda och kyrk. Man lär sig vad som är rätt och man lär sig vad som är fel. Och då kommer man att få den bästa kunskapen. Och därför så sa Hudhayfa radiyallahu anhu att folk brukade fråga profeten Muhammed s.a.w. om bra saker. Men jag brukade fråga honom om dåliga saker. I rädsla för att det skulle drabba mig. Sahaba generellt frågade om goda saker, bra saker. Men han sa jag frågade om onda saker, dåliga saker. För jag var rädd att det skulle drabba mig. Hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Hänger ni med? Och därför Hudhayfa radiyallahu anhu kanske är den som har berättat mest hadither om al-fitan. Om domedagens tecken och såna här prövningar innan domedagen. Krig mellan muslimer och sånt. Så en person lär sig vad som är rätt och vad som är fel. Och ett annat bevis som Sheikh Albani nämner kan också vara hadithen där profeten sallallahu alaihi wasallam han sa Man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min duni Allah hurima maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Den som säger la ilaha illallah och förnekar det som dyrkas vid sidan av Allah, hans pengar och blod är heliga och hans räkenskap är inför Allah azza wa jalla. Så kolla i denna hadith som finns i Muslim. Profeten alaihi salam, han sa inte bara den som säger la ilaha illallah han får den här belöningen, utan han sa också och förnekar det som dyrkas vid sidan av Allah. Hur skulle du kunna förneka det om du inte vet vad det är för någonting? Eller hur? Så islam går ut på det här att bekräfta och att förneka. Veta vad som är bra och veta vad som är dåligt. Ett exempel. Någon lär sig om tawhid, man ska bara dyrka Allah. Allah är perfekt, hans namn och egenskaper är perfekta. Sätter sig i tidningen, läser tidningen och läser horoskop. Är det rätt eller fel? Det är fel. Går det emot tawhid? Varför då? Alltså om han inte har studerat det, varför horoskop är kirk, då kanske han aldrig kommer att fatta det. Eller hur? Men när han studerar tawhid, oj, horoskop är kirk. För att man tillskriver kunskapen om det fördolda till stjärnorna. Man tillskriver kunskapen om framtiden till stjärnorna. Och i tawhid är endast Allah ta'ala som vet framtiden. Endast Allah vet kunskapen om det fördolda. Därför är det kirk att tillskriva stjärnorna den egenskap som endast kan tillskrivas Allah subhanahu wa ta'ala. Förstår ni? Så man måste lära sig vad som är rätt och vad som är fel. Lära sig vad som är sunna och vad som är bidda. Det är väldigt viktigt. Sen har vi också lite olika kategorier av bidda. Alltså, bidda är allt haram. Och det är från de värsta av synder, kebair. Efter kyrk och kuffer. Men bidda är olika nivåer. Eller hur? Det finns de som gör bidda som gör kyrk. Till exempel vissa sufister går och dyrkar gravar. De går och ber till döda människor och säger här wali. Det här är bidda. Och det är kyrk. Eller hur? Sen finns det de som kanske gör någon dhikr bidda. Är de likadana de här bidda? Nej. Den ena tar personen ut från islam och den andra ger personen synder. Okej? Okay? Så bidda är av olika kategorier. Bidda är också aqida. Det finns bidda i aqida. Det finns bidda i ibada. Bidda i suluk. Uttalanden. Det finns bidda i trosuppfattning. Som vi sa till exempel, de som tror fel om Allahs namn och egenskaper. Som inte bekräftar Allahs namn och egenskaper. Det är en bidda. Bidda av khawarij. Som tror att de närmar sig Allah genom att strida mot muslimer. Det är bidda i aqida. Bidda i ibada, i dyrkan. Som att göra bidda i salah och liknande saker. I fastan och så vidare. Och sen bidda i uttalanden. Som gör att bidda i dhikr och sånt. Så det finns olika former av bidda. Vad är det då som orsakar att folk faller in i bidda? Det finns många orsaker. En av dem är al-jahl, okunskap. Okunnighet. När folk glömmer bort vad som är sunna, så ersätts sunnan av bidda. Kultur, tradition. Eller hur? Och tyvärr i många byar och städer idag så är folk okunniga. Folk kan inte arabiska. Folk har inte studerat islam. De har inga böcker att gå tillbaka till. De kanske har en imam i stan. Och den här imamen, han är själv på bidda. Och han är själv okunnig. Så hur i hela världen ska folk kunna lära sig vad som är rätt och fel? Inne folk är ibland ursäktade. Så okunskap leder folk till bidda. Folk glömmer bort vad som är rätt och börjar göra vad som är fel. En annan sak som leder folk till bidda är tradition och kultur, som vi sa. Att följa tradition och kulturer som går emot islam. En annan sak som leder till bidda är att ge företräde till al-aql, till intellektet, före uppenbarelsen. Vi har uppenbarelsen som vi ska följa, men någon säger nej, men det här är inte logiskt. Och följer inte uppenbarelsen. Det kan leda till bidda. Och det är definitivt en väldigt stor, väldigt stort fel att ge företräde till intellektet framför uppenbarelse. Eller hur? Vad sa Ali radiallahu anhu? Han strök på översidan av strumpan. Och han sa om religionen skulle vara baserad på intellekt, så skulle jag stryka på undersidan av strumpan. Istället så har jag sett profeten alaihi salam stryka på översidan av strumpan. Yani religionen är ittiba, att följa. Inte logik och sånt. Men det friska och sunda förnuftet går inte emot uppenbarelsen. För uppenbarelsen överensstämmer med det friska och sunda förnuftet. En annan sak som leder till bidda är att följa sina lustar och begär. Att följa sina lustar och begär, sin hawa. Att ge det företräde framför sharia. En annan sak som leder till bid'a är att efterlikna kuffar. Till exempel de säger kristna firar Jesus födelsedag. Mohammed s.a.w. är bättre än Jesus. Då måste vi fira hans födelsedag. Och det var deras argument som de hade. Är det ett okej argument eller? Är det okej att säga så? Nej, det är fel. Att efterlikna kuffar kan också leda till bid'a. En annan sak som är väldigt farlig, och det kanske är den vanligaste, det är att man tar generella texter utan att gå tillbaka till förståelse. Utan att gå tillbaka till de andra texterna, att gå tillbaka till Salafs förståelse av dessa texter. För du kommer inte finna någon som gör bid'a förutom att han har någon slags argument för det han gör. Eller hur? De som gör gruppdicker, de har sitt argument. De har generella hadither. Okej? Men på vems förståelse har de haditherna? Har sahaba suttit i ring och gjort gruppdicker och sagt ho, ho, ho eller Allah, Allah hela natten? Har de gjort det? Nej, det har de inte gjort. Har sahaba suttit och gjort dicker med en och samma röst? Sagt subhanallah, subhanallah med en enad röst? Nej, det har de inte gjort. Så man kan inte ta generella texter och bara praktisera dem sådär. Man måste kolla hur har profeten s.a.w. och sahaba implementerat dessa texter. Det är jätteviktigt, eller hur? Ett exempel som Sheikh Albani nämner, som ni alla kommer att kunna relatera till. Profeten s.a.w. han sa att be i jama'a är 27 gånger bättre än att be själv. Eller hur? Ni känner alla till hadithen. Att be i jama'a är 27 gånger bättre än att be själv. Okej? Okay? Och vissa hadithen 25. Och profeten alaihissalam han sa, när man kommer in i moskén får man inte sitta förrän man har bett för raka. Okej? Okay? Vad händer nu om vi går till centrum, till moskén? Och vi ska be tahiyyatul masjid, vi ska be två raka när vi sätter oss i moskén. Och jag säger till min kompis, Mohammed, varför ska du be själv för? Vi ber tillsammans, då får vi 27 gånger mer belöning. Ja? Förstår ni exemplet? Kan man be tahiyyatul masjid i jama'a? Varför då? Profeten sa ju att man får 27 gånger mer belöning om man ber till jama'a. Sallallahu alaihi wasallam. Varför kan vi inte göra det för? För profeten sa sallam bad inte tahiyyatul masjid i jama'a. Och salaf gjorde inte det. Och ingen har förstått hadithen på det här sättet. Så man måste alltid gå tillbaka till den rätta förståelsen på texterna. Förstår ni? Man kan inte ta en generell hadith och bara implementera den sådär. Som Khawarij som tog den här generella ayan. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ الْكَافِرُونَ. De som inte styr med Allahs lag, de är kuffar. Stora, små saker spelar ingen roll. Ingen förklaring. Du har gjort ett fel. Kallas du kafir. Det funkar inte så. Alla säger samma verser efteråt. فَأُولَيْكَ مُضَالِمُونَ وَفَاسِقُونَ. De är syndare och de är folk som har gjort orätt. De som inte styr med Allahs lag. Det beror på situationen, personen. Så man kan inte bara ta generella texter och implementera dem på folk. Man måste kolla vad hur har Salaf förstått dessa texter. Okej? Okay? Ja, det här var några orsaker som ledde till bid'a. Sen nämner också författaren att man ska undvika folket av bid'a. Vad säger han för någonting? Att man ska lämna al-khusumat. Man ska lämna argumentation eller debatter. Och det här är en helt annan punkt, men man ska inte debattera med folket av bid'a. Och de lärda säger så här: vad är en debatt för någonting? En debatt är att en kille kommer till dig, han säger jag är från Hizb ut-Tahrir, jag vill debattera med eran sheikh till exempel. Framför massa människor, vi ska samla muslimer, vi ska debattera. Och jag vet att den här mannen, han är inte uppriktig. Han vill bara tjafsa och lura folk så att de får samma sjukdom som han har i hjärtat och dra folk till sig. Jag ska aldrig ställa upp på den här debatten. Det är inte från Salafs tillvägagångssätt. Salaf debatterade aldrig med Ahlul Bidda på det här sättet. Aldrig. Men om en person kommer till mig och han är förvirrad, han söker sanningen, han har lite tvivel och han vill göra jidal, han vill typ argumentera med mig för att komma fram till sanningen och jag har kunskap, då säger ahlan wa sahlan, välkommen. Och jag lägger fram mina argument för att kalla honom till sanningen. Förstår ni? Men att sitta och tjafsa om religionen, nej, det här är fel, det kommer vi inte att göra. Och debattera med Ahlul Bidda. Det är någonting som Salaf har förbjudit. Och de tog avstånd från detta. Men om någon söker sanningen, ahlan och sahlan, det faller in under nasiha. Vi ger råd till folk, vi vill gott för folk, vi vill vägleda folk. Och inte att vi vill knäcka folk eller att vi vill vinna, utan det handlar om att vägleda folk. Alla är välkomna. Om vi har kunskap att då argumentera med dessa människor. Och sista punkten, så säger författaren وَالْجُلُوسُ مَعَا أَصْحَابِ الْأَهْوَى. Och det är också, man ska också lämna att sitta med folket av bidda. Man ska lämna att sitta med folket av bidda. Hålla sig borta från innovatörer. Och inte umgås med folket som följer bidda. Och det här är någonting som Salaf också var överens om. Att man umgås inte med folket av bidda. Man får inte umgås med dessa människor. Varför får man inte umgås med folket av bidda? Ja, vad säger ni? Varför får man inte ha mubtadi'a till kompisar? Ja, Mustafa. Nej, profeten al-Islam, han sa att en person är på religionen av sin vän. Man är som sin vän. Yani, du kommer att bli påverkad av dessa människor. As-sahib sahib. Vännen drar till sig. Man blir påverkad. Och Ibn Battah nämner i hans bok Al-Ibana, lärd man från Salaf, han skrev en bok om Aqida. Han sa, vi såg folk, lärda människor, som förbannade Ahlul Bidda. Talade illa om dem. Alltså de var emot dem och kritiserade dem. Och sen satt de med dem och umgicks med dem och blev som dem. Förstår ni? Ulema, inte okunniga människor. Ulema blev påverkade av Ahlul Bidda för att de satt med dem. Så man ska undvika att sitta och att umgås med folket av Bidda. Och det finns många uttalanden från Salaf just gällande detta. Till exempel så sa Ibn Abbas radiyallahu anhu, La tujalis Ahlul Ahwa. Sitt inte med folket av lustar, alltså bidda. فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ مُمْرِضَةٌ لِلْقُلُوبِ. För att sitta med dem gör hjärtat sjukt. Man blir sjuk av att sitta med Ahlul Bidda. Vad är det för sjukdom som de har? Ja? Vad kallas det för? Musa? Ahlul Bidda, vad har de för sjukdom? De har el-shubuhat. Shubuhat. De har tvivel i sitt hjärta. Så man ska inte sitta med dem, för då blir man också sjuk. Jag vet inte om ni har varit med om det, men ibland man sitter och tjafsar med folk, då går därifrån, vala, du mår dåligt. Eller hur? Du mår inte bra. En annan man från Salaf som heter Abu al-Jawza, han sa att jag bor granne med grisar och apor är bättre än att jag bor granne med Ahlul Bidda. Fudail ibn Iyad, han sa också, sitt inte med folket av bidda, för jag är rädd att förbannelse kommer att komma ner över dig. Ibn Sirin satt en gång, den stora imamen, student till sahaba. Han satt en gång och två personer från Ahlul Bidda kom. Och de sa, vi vill läsa haditer för dig. Han sa, la. Vi vill läsa några verser från Koranen till dig. Han sa, la. Nej, antingen kommer ni att gå härifrån eller så går jag härifrån. Och när de gick så sa folk, men varför fick de inte läsa koranverser för dig? Han sa, jag var rädd att de skulle förvränga koranverserna, alltså läsa dem fel, och så skulle det fastna i mitt hjärta och aldrig komma ut. Det här var Salaf. Ayub Sikhtiani, vissa, de stoppar fingrarna i öronen när de hörde folket av bidda. Yani, man sitter inte med folket av bidda och tar inte kunskap från dem. Och det här är en jätteviktig punkt. Och det ska vi avsluta med, inshallah. Idag så finns det många som pratar om islam. Jättemånga. Mashallah. Internet är en stor samlingsplats för allt möjligt. Gott och ont. Och många ungdomar vill lära sig islam men blir förvirrade. Man vet inte vem man ska ta kunskap ifrån. Gå till YouTube. Massa folk pratar om islam, eller hur? Föreläsningar till höger och vänster. Får man lyssna på vem som helst? Ja? Vissa tycker att Amash har det värsta skägget, han har thob på sig. Ja? Räcker det? Nej. Han kan arabiska, räcker det? Han läser Koranen fint, räcker det? Nej. Ta endast kunskap om folket av sunna. Det räcker. Ibn Sirin, samma man, som var student i sahaba, han sa Inna hadha al-ilmu dinun. Den här religionen, eller den här kunskapen är er religion. Så kolla vem ni tar er religion ifrån. Kunskapen är islam. Kolla vem ni tar er islam ifrån. Ta inte från vem som helst. Utan ta endast från de personer man kan lita på. De som följer den rätta, rena islam. Ahl sunnah wal jama. Som har studerat med ulema, som går ulemas väg. Som inte sitter och liksom pratar från sina egna åsikter, bid'a, sekter och sånt. Utan någon som är välkänd, den här personen, följer sunnah. Och som de lärde sig, den här fina liknelsen. Kanske minns den. Man säger att liknelsen av, vissa säger så här. Men vi tar från de här personerna som har lite fel. Vi tar det goda och vi lämnar det dåliga. Har ni hört det argumentet? Vi tar det dåliga och vi lämnar det dåliga. För det första, vem är du att kunna skilja på allt som är rätt och fel? Hur många år har du styrat islam? Hur mycket kan du av islam? För att veta allt som är rätt och fel. Eller hur? Och som vi sa, ahlul bid'ah kommer inte säga till dig, här är en bid'ah. Och så bara, jag sorterar bort den. Nej, han kommer säga till dig, nej. Allah säger, åh, kommer en massa grejer. Och den här sheikhen sa, han förvränger och tolkar på steget sätt. Och du faller in i den här bid'ah. Utan att veta om det. Så, låt oss säga det här argumentet. Vi tar det goda och lämnar det dåliga. De säger, du har två ulema. En som kallar, han är på sanningen och kallar till sanningen. En som har massa fel, han säger lite rätt och lite fel. Det är som två brunnar med vatten. Den ena brunnen har rent och klart och gott och sött vatten. Bästa vattnet, källarvatten. Helt rent och bara dricker. Andra brunnen har vatten som är smutsigt. För att dricka vattnet måste du sila vattnet. Och sen kan du dricka det. De står bredvid varandra, brunnarna. Vilken ska du gå och dricka ifrån? Ha? Är det bara en idiot går och dricker ifrån det smutsiga vattnet, eller hur? Och samma sak här, vi har ulema som är på sanningen. Klart och tydligt, sprider klar och ren islam. Vi behöver inte de här andra människorna, individerna. Bort med dem direkt. Förstår ni? Om du sätter dig idag och börjar lyssna på Sheikh Minbas lektioner, Sheikh Albanis lektioner, Sheikh Uthaymins lektioner. Mashallah, var glad om du är färdig inom 10 år. Ja? Och du lyssnar på 2-3 föreläsningar om dagen kanske. Och läser deras böcker. Var glad om du har lyssnat igenom allt inom 10 år. Förstår ni? Vi behöver inte de här personerna, ahlul bid'ah, som det finns massa frågetecken kring. Vi behöver inte dem. Vi har stora ulema. Vi har folk som kallar till sanningen. Så de säger al-wiqayatu khayru min al-ilaj. Att skydda sig är bättre än att bota sig. Eller hur? Ja? Better safe than sorry. Eller hur? Man förebygger. Nej, vi ska inte påverkas av de här bid'ah. För om du gör det, då kommer du sen bli sjuk och behöva bota din sjukdom. Få massa tvivel i hjärtat. Så alhamdulillah, as-salama la ya'diluhu shay. Att skonas från ondska och vara säker är någonting som inte kan köpas för pengar. Förstår ni? Så en person, alhamdulillah, du är på sanningen. Umgås inte med ahlul bid'ah. Diskutera inte med ahlul bid'ah. Och lyssna inte på ahlul bid'ah. Utan håll dig till folket av sanningen. Även om de skulle vara få. För det är ett ljus. Och inshallah, du är säker i din religion, alhamdulillah. Du dör på det sättet. Ja. Och vi fortsätter inshallah nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.